En podcast från Sportbladet.
Sverige och Italien. Nu börjar allvaret på riktigt. Laddar du upp med pasta carbonara eller köttbullar med potatismos? Serverar du en krämig espresso eller mellanrostad bryggkaffe? Eller du kanske inte måste välja? Varför inte slänga ihop en löjromspizza för att få det bästa av två världar? Låt dig även inspireras av Amanda Schulmans Bellini eller Thomas Kroos Kolbergs svenska strömmingklassiker. På serrassa.com hittar du din inspiration och alla köksprodukter du behöver för att laga mat i världsklass. Ange rabattkoden Sillypodden och få 15% rabatt på hela sortimentet.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Bonjour kära Sillypodd-lyssnare. Vi är tillbaka med ytterligare en EM-special, får det ju bli. Det är ju EM och då blir det ju en hel del av den varan. Men det är ju ändå Sillypodden, så att vi ska inte gråta ner oss några resultat här. Nej, nej, nej. Utan det är rykten som gäller. Vi kan väl börja med att presentera vår panel idag. Det är Fredrik Jönsson, mångårigt Silly-orakel på Sportbladet, och Robert Rosén, svensk mästare i fotbollskunskap och ganska nytillkommen Silly-orakel på Sportbladet. Det var väl en rimlig presentation, eller?
Jag tycker den lät mäktig.
Ja,
rättvis.
Ja, verkligen. Robert, du gillar ju Manchester United.
Det gör jag.
Jag tänker inte gå in på varför, för att det blir så jävla kladdigt och jobbigt. Vi pratade väldigt mycket med Manchester United förra veckan. Det kommer bli en del idag också, för att det är ju ett ganska stort lag som ska byggas om till väldigt stora delar. Men vi river väl av några rykten som har kommit in här. Det gäller ju Zlatan. Och det här som Sky Sports rapporterade igår, va? Att det ska vara en läkarundersökning inbokad efter EM. Att det är så pass klart nu att vi behöver inte liksom bekymra oss, utan läkarundersökningen, den blir helt enkelt av när tid finns. Och det är ingen stress här, utan det ska göras. Köper ni Sky Sports uppgifter där?
Det har gått ganska mycket, vad ska man säga? Alltså allting har ju pekat på samma håll när det gäller Zlatan och Manchester United, även om det från början var 48 timmar till han skulle bli klar, och sen skulle han åka vid något tillfälle, och sen så skrevs det att han hade varit typ att han skulle dit, och så det var det ena med det andra. Så det har ju varit ganska mycket att det har varit nära vid flertalet gånger, och sen kom det här nu då att det skulle bara vara en läkarundersökning inbokad då. Och om det nu är sant så ska han ju typ nästan vara glad för det, med tanke på den insatsen som han gjorde mot Irland. Det var inte så att han stärkte sin aktie. Att Nej. Sitta och prata så pass mycket om att han har dominerat i turneringar och ni har inte sett något än, och sen går han in och är så blek, och så ska han vidare då till United. Men,
å andra sidan så var det ju inte direkt lätt för honom att göra någonting när han knappt fick
en enda passning. Absolut, men man kan inte
han ändå bakom självmålet. Det var ju han forcerade ju det självmålet.
Man sitter på en presskonferens och säger att det är jag som ska ta ansvar. Sen gör han det här kardinalfelet av att han går för långt ner i banan och hämtar boll i ett sanslo. Han är nere vid mittbackarna och hämtar boll. Men skitsamma, det var inte det taktiska mot Irland skulle prata om, utan det var trovärdigheten. Och någonstans här så måste man väl ändå köpa att Sky Sports har rätt. Jag vill nog nästan tro så.
Men då kom ju den här lilla twisten som dök upp strax
OS-twisten.
Efter. Nej, ja, OS-twisten är ju intressant, men det är ju också det att han förhandlar då enligt bland annat Jan-Åge Fjørtoft, den före detta norske landslagsmannen.
Men norrmän hatar ju Zlatan. Vill ju bara förstöra.
Som, ja, men han är ju Manchester United kopplad väl. Fjørtoft, men också Bundesliga-expert som har en del ingångar vad det verkar. Han är ju lite silly, vad ska man kalla det? Ja, men lite silly expert på den tyska marknaden ju, inte minst på Twitter. Och han twittrade igår om att Raiola då ska ha börjat förhandla med Bayern München. Du nämnde han väl inte Zlatan, han skrev bara att Zlatans agent är där, men Raiola har ju fler i sitt stall, men det ska väl ha handlat om Zlatan. Och det där brukar vi ju ta som att ja, men då är det ju färdigt. När det dyker upp den där oväntade ryktet vid sidan av, det brukar vi ta som en konfirmation på att det faktiskt är klart.
Det är svårt att tro att han åkte till Bayern för att förhandla om Pogba eller Balotelli eller något sådant, utan det borde ju vara Zlatan i så fall. Och sen så har han en bra koppling till Carlo Ancelotti, de är ju goda vänner. Men jag tycker det skulle vara alltså fruktansvärt tråkigt faktiskt om han gick dit, för att nu har han varit i ett lag som är fullständigt överlägset. Ska han då liksom gå till Tyskland, till det laget som dominerar kraftfullt? Och innan då har han varit i Italien. Jag ska inte säga att han har valt de lagen som har varit liksom bäst när han har kommit dit, men han har ändå varit i ganska starka klubbar i Italien också.
Det är en helt annan utmaning.
Ja, väl nu för en gång skulle att gå till, han var ju Barcelona i Spanien också, så kan han liksom gå till då United, så vore det ju betydligt mycket trevligare. Sen kan jag tänka mig att det är klart att det blir nog en hel del skriver. Det blir det ju i Manchester United också, men just i Tyskland med alla de spatterna som finns kring det laget med före detta tyska fotbollsspelare. Så det är klart att det alltid är trevligt att skriva om och titta på utifrån, men jag tycker det skulle vara jättetråkigt med tanke på att de är så pass bra där, så att hellre till England.
Ja, det är väl ganska lösa rykten.
Ja, precis. Det känns väl inte som det är någon större substans i det. Det är som i alla affärer, att det dyker upp något rykte så i sista stund.
Men det slog mig också att Mkhitaryan är ju också Raiolas gunstling och alltså det vore ju så jävligt om Bayern München.
Det vore ännu
tråkigare. Fy fan om de gör så igen mot Dortmund. De får ju inte hålla på så här.
Och så säljer de inte Götze heller, utan han sitter ännu en säsong bara och ruttnar på bänken liksom.
Usch. Nej, jag tror helt enkelt, han har ändå kontrakt med Dortmund. Jag tror inte under några som helst omständigheter att Dortmund släpper Mkhitaryan till Bayern München. Jag tror heller inte att Bayern München vill ha Mkhitaryan. De har ganska många på de där offensiva mittfältspositionerna. Däremot är väl frågan vart Mkhitaryan ska, för han vill ju inte vara kvar i Dortmund.
Nej, han var på väg tidigare också, så att
ja, han valde ju att inte förlänga nu.
Precis, så det är ju Arsenal och det är Manchester United som det pratas om. Alla ska till Manchester United.
Nu när Mourinho har tagit över så ska typ alla dit.
Ja, nej men han är, de har mest pengar, det är tränaren som köper mest och dyrast rent historiskt, så att det är inga konstigheter att de här ryktena dyker upp. Enligt flera medier så ska Mkhitaryan själv vilja till Manchester United. Han vill spela för Mourinho. Han vill dit. Dortmund vill ju inte sälja. Jag menar, vi har ju varit inne på hur mycket de redan har tappat. Och ska de då också tappa Mkhitaryan? Och nu när Marco Reus är borta 6 månader pratas om med den här skadan. Alltså de har ju inget lag kvar. De har absolut inget lag kvar. Gündogan borta, Hummels borta. Alltså.
Men de kommer ju alltid fram med nya snubbar. Det är det som är så fantastiskt med Dortmund.
Det gör de ju. Men alltså, ett sånt här tapp och sen och Mkhitaryan försvinner också. Jag tror inte att de kan vara med och utmana.
Manchester City nämns inte med honom, eller?
Inte med Mkhitaryan.
Jag tänkte det handlar om att United, Pep skulle United välja att och liksom plocka spelare från andra klubbar i Tyskland som inte är Bayern München.
City känns ju egentligen som en trolig destination, så det är ändå lite märkligt att man inte har läst någonting överhuvudtaget om. Nej.
Han har ändå rätt mycket han behöver ändra i den klubben.
Ja, utan tvekan. Men just det, känns det inte som att offensiva mittfältare finns? Jag menar, det finns.
Tänker du på Yaya Touré eller?
Nej, men jag tänker på en De Bruyne som kanske inte heller stärker sina aktier i
De Bruyne har vi ju kommit fram till att han heter.
De Bruyne.
De Bruyne faktiskt. Jag pratade med Johan Arning om det, som hade snackat med Mattias Koncha, som hade pratat med en belgisk vän, och då var det De Bruyne.
De Bruyne. Jag har ju spenderat för mycket tid i Belgien för mitt eget bästa. Det är otroligt dåligt ställe. Jag har ingenting bra att säga om Belgien, förutom att de producerar mycket bra fotbollsspelare.
Men de funkar inte tillsammans.
Nej, och åk till Belgien, snacka med lite belgare, så kommer ni förstå varför det inte funkar. Otroligt osympatiskt folk.
Den såg den alltså.
Nej, jag ska inte vara sån. Jag har inte haft mina bästa stunder i Belgien, det ska sägas. Nej, de har Sterling som de har betalat väldigt mycket pengar för också i Manchester City, och de har kanske andra prospekt in där på dem. De har fortfarande en David Silva som ju i sina bästa stunder är en av världens bästa offensiva mittfältare.
Alltså nu kom ju spelschemat idag, vilket var jävligt jobbigt att se i Premier League med tanke på att vi saknade en klubb. Så jag kände bara, vilka ska vi möta i Premier? Men vi var inte med. Men det jag liksom väckte så då det var alla de här jävla
en liten tår.
Ja, jag bara läste en massa Sunderland-supporters äckliga hån mot oss. Men det jag tänkte på då var att det är så otroligt mycket som ska göras. Och nu pågår ju EM, så nu lägger vi ju liksom det mesta av tiden på det. Men det är ju så mycket funderingar. Man skulle kunna sitta liksom och diskutera en Sillypod till förbannelse för allt som ska göras i City. Det är klart att de har en fin offensiv, men samtidigt har de så många spelare som man inte riktigt vet om han vill ha kvar och så vidare. Liksom det saknas lite en forward egentligen till, med tanke på Bonis upp och ner och Aguirre alla skador, och i Heanacho kan man inte lita 100%, och sen har vi United då som med Mourinho och hela den här biten, så det finns otroligt mycket som ska göras.
Mycket på kort tid också.
Ja, ska man liksom öppna plånboken då efter EM, då kommer du liksom rantas och det kommer ju vara hästhandarbunt, inte höger och vänster liksom. Det kommer ju köpas och bytas som galningar.
Vem nyper Milik?
Alltså jag har ju pratat,
borde du gå och få loss från Ajax?
Jag har ju pratat med en polare om det där. Southampton är väl lite där och drar. Jag är så osäker på de här spelarna som kommer från Holland. Jag vet att Southampton har varit bra på att liksom plocka. Jag tycker att Liverpool gjorde ju det fantastiskt med Suarez. Men Suarez är liksom för mig lite one of a kind. Sen tycker jag om man tittar,
det är svårt
på
att upprepa just den.
Ja, exakt. Sen kollar man på Depay som inte var så mycket att ha. Wijnaldum var jävligt bra på hemmaplan. Sim de Jong var ju katastrof med alla sina skador hos oss och sådär. Så att det, jag tycker Cheick Tiote funkade i en säsong. Liksom kom från Alkmaar. Har gått från 300 miljoner till typ 25 eller 30. Så att jag tycker det är lite osäkert. Men det är klart att han är ju värd en chans. Inget snack om saken. Sen är frågan vilka som ska ta honom.
Alltså några som ändå kan kännas som rätt rimliga klubbar som jag kommer att tänka på rent spontant är till exempel Everton nu, när de plockat in Ronald Koeman. I Southampton har ju varit väldigt glad för att plocka in från just holländska ligan, och det har lyckats bra. Och Everton är väl ute efter att förstärka.
Där pratas det om Witzel bland annat. Och det vore ju ett rejält kap om Everton kunde få loss honom.
Fan, att han dyr.
Han är dyr, men Everton har pengar. Ja. Har nya hungriga ägare.
Ja, ska vi spendera. Han har fått 100 miljoner pund.
100 miljoner pund har han fått att bygga lag för. Och det finns ju en stomme i det där laget, ska man komma ihåg.
Ja, absolut.
Väldigt spännande. Så ska de väl sälja John Stones för en 600 miljoner eller något sånt där också. Och det är ju pengar som kommer gå rakt in i transferkassan. Det
men
också.
Så mycket som det ryktas som Lukaku och Stones, men sen stäger de två så har de ju fördubblat avgångsbudgeten.
Jag måste nog säga att jag har svårt att se att Lukaku går om inte han presterar bättre under EM liksom. Vill man inte ha det här kvittot på att han kan prestera där? Han är i den här miljön i Everton där det funkar bra, och det har man sett av andra fotbollsspelare, men alltså i ett mästerskap så måste du kunna prestera så för att någon ska lägga upp sådana sjuka pengar för att en spelare. Tänk om man går igenom gruppspelet och inte gör en enda balja. Det var svårt att tro att någon öppnar plånboken och dunkar ut 500-600 miljoner för att han har gjort mål i Premier League. I ett lag som någonstans hamnade i
ingenmansland.
Inte spelade Champions League. Och, alltså ni fattar resonemanget. Det känns som att det måste presteras i ett EM. Och Belgien var väl långt ifrån det Belgien jag trodde att man skulle få se mot Italien. Italien i sig som var fantastiska. Men.
Ja, men om man säger med Lukaku så pratas det pratas ju mer om att han ska säljas och för vilka pengar han ska säljas än till vilken klubb han ska säljas.
Ja, exakt. Ja,
exakt. Alltså och det är ju ett ganska dåligt tecken.
Ja, det är ett ganska dåligt tecken. Är det. Ja.
Helt klart. Det är mycket Premier League. Det blir ju sådär. Det är ju den ligan som det snackas mest om. Men vi har fler ligor.
Ja.
Vi har en i Frankrike till exempel där det ser ut som PSG kommer göra sig av med Blanc. Och det kommer rykten om att Unai Emery är i Qatar för att krita på ett kontrakt för PSG. Alltså Sevillas succétränare som ju har lämnat Sevilla, och det är väl för PSG antar vi. Hur är Blanc, om han kommer ut på marknaden, hur är hans aktier efter de här åren i PSG? Det är så svårt att avgöra tycker jag, om det är Han har ju absolut inte floppat liksom. Det har ju inte blivit de framgångarna i Europa som man hade hoppats på förstås från ägarhåll, men den där ligan har han ju liksom joggat hem år efter år.
Frågan
å
mitt,
andra sidan med
Patrik
det laget
Patrik Syk nog kunnat ta hem den ligan med
det
laget.
Det är svårt att göra ett riktigt bokslut på Laurent Blancs tränargärning i PSG.
Jag har svårt att tro liksom att någon större klubb plockar honom. Alltså nu när det där är väl inte helt hundra klart än liksom, så att,
nej, det är, vi pratar mycket rykten i den här
podden. Ja, exakt, men det, ja, det är klart att det kommer ju, det är lite svårt för honom att hitta en klubb, kan jag känna liksom, alltså en av de större klubbarna direkt efter om han går nu, om han försvinner mitt under EM. Sen kan jag tycka att det är lite konstigt av PSG. Det är klart att nu måste man ju bygga om lite för att Zlatan drar precis, och Cavani, om man har sett han i Copa America, så bör man köpa in en ny forward. Så han imponerade inte där. Han var riktigt dålig, rent ut sagt, tycker jag. Där jag såg honom där. Och det gör ju att liksom, det behövs ju kanske till och med två forwards. Men förutom det så har de ju satt en stomme i PSG. Och därför känns det så jävla konstigt att man nu väljer att byta tränare. Och så ska han göra sina grejer. Det finns ju ändå klassspelare där, och de har ju ändå liksom dominerat ligan. Ska man byta tränare för att liksom gå ett eller två placeringar längre då i Champions League, och då tar man in en klassisk cup-tränare, eller? Alltså... Mm.
Ja, det är ju det som är frågan. De ska ju ha Neymar också. Det är ett rykte som vägrar ge sig.
Men Laurent Blanc, jag vet inte, det är svårt att bedöma. Jag tycker det är jättesvårt att bedöma hans. Jag trodde någonstans, jag var rädd någonstans att han skulle hamna i Newcastle, vi började värva en massa fransmän. Men jag kan tänka mig att han någonstans hamnar i en fransk klubb. Han plockar liksom någonting där. Eller lite italiensk kanske.
Ja, det finns ju kanske ett par italienska klubbar som skulle kunna vara intressanta då. Sevilla har i alla fall själv gått ut och sagt att man just nu håller på att förhandla med Sampaoli, som ju lämnade det chilenska landslaget för, hur länge sedan är det? Det är några månader sedan.
Ja,
det är något sånt. Är ju en väldigt, väldigt spännande tränare, har ju gått i Marcelo Bielsas fotbollsskola, får man säga.
Då kan man som helst hända.
Ja, och man har ju liksom väntat på att han ska få ett bra jobb inom den europeiska klubbfotbollen, och nu får vi se honom då i det här spännande Sevilla, som vi är ganska osäkert här nu när de har tappat sin sportchef också, som har haft en stor del i de där framgångarna de senaste säsongerna. Men i alla fall, ett spännande namn, Sampaoli.
Ja, det ska ju bli väldigt, väldigt intressant att se vad han kan uträtta i europeisk fotboll. Men som sagt, i och med att Monchi är borta nu, så känns det ju väldigt ovisst var man, eller var Sevilla står inför nästa säsong.
Mm. Vi kan väl räkna med att det blir ett Sevilla som får springa en del.
Absolut, han drog alltså i januari. Han har ju tränat några riktigt fina klubbar, Sporting Cristal, Peru, Universidad de Chile och så vidare liksom.
Ja, det är ju Sydamerika han har hållit till och haft väldigt stora framgångar.
Ja,
framförallt så gjorde han ju det där chilenska landslaget till
han vann i Copa America.
Till någonting väldigt speciellt.
Ja, verkligen.
Med hög intensiv fotboll. Italien då, Pjanic.
Usch!
Klar för Juventus.
Nej, men jag satt och diskuterade där med Vicky Blomé innan vi skulle in i studion och köra TV inför Sverige. Och nu är milanista där. Och det där är liksom, det är som vi är inne på, Bayern och Dortmund. Juve plockar Pjanic, liksom fantastiskt mittfältare i Roma. Mm. Och man vill ju någonstans att liksom klubbarna under Juventus ska komma lite närmare, inte att gapet ska bli ännu större. Och det där är ju en jättebra värvning givetvis. Och kostar han 300 miljoner så får han själv en 50-60. Och har man pengarna, det är klart man ska värva honom. Men det är ju lite tråkigt för gapet mellan Roma och Juventus blir större.
Ja, precis. Man känner ju lite oro för vilka ska kunna utmana Juventus om de går och plockar en av nyckelspelarna från den största konkurrenten, så har sett i de senaste 3-4 åren.
Ja, exakt.
Men det blir väldigt mycket.
Ja. Ja, men man såg ju när de plockade Dybala till exempel. Att de suger ut den där ligan på det finaste, plockar russerna ur Serie A.
Ja, det ska man, det är ju inte dumt.
Och det, liksom. Ja, men, så där blir det ju när, när man har ett lag som är bättre än de andra, helt enkelt. Ja. Och vi ser ju samma sak i Spanien, att Real Madrid och Barcelona gör ju exakt samma sak. De plockar en Rakitic från Sevilla och de framförallt Sevilla har de ju plockat år efter år efter år. Daniel Alves, från Sevilla till exempel, som nu är klar för Juventus han också, va?
Ja, det bör han väl vara.
Vem får vi se på den ytterbackspositionen i Barcelona nästa säsong då?
Det är en fråga som man nästan får
återkomma. Väldigt bra fråga, ja.
Han har ju haft den. Han har varit ganska självskriven där.
Alex Villal, eller hur fan han står, Alex, han är väl den högerbacken.
Det är väl han som, ja, eller plocka, så ska de plocka in någon.
Det känns ju rimligt att de plockar in, att de kommer att
köpa in en kvalitets...
Nej, det blir Villal från Villarreal.
Du tror det?
Ja, det tror jag. Ja. Måste ge en chans.
Pjanic i alla fall klar för Juventus. Ersätter han Pogba? Är det liksom Pogbas ersättare?
Känns det som en...
Ja, det är frågan.
Vem ska slanta upp dem?
Ja, Real Madrid till exempel.
Och så ska man förhandla med Mino Raiola också.
Ja, det är ett stök.
Ja, skulle han gå ut och Jorge Mendes Real Madrid? Jag vet fan. den blir tuff.
Ja, så det känns väl som lite mycket, lite väl mycket slantar för någon klubb att slanta upp här för Pogba. Så är han inte... gör braksuccé nu i EM och för Frankrike till guldet på nästan till egen hand.
Då är ju frågan om det inte är väldigt trångt på det där mittfältet just nu för Juventus.
Jo, absolut. Men det känns som att Real Madrid plockar inte dem, liksom väntar inte dem och sen så långt det bara går så presenterar de den här EMs typ bästa spelare 1 september. Ja, men alltså lite så. Alltså de väntar verkligen in. Jag kan tänka
mig när Milik har vunnit skytteligan i EM, då kommer
han. Ja, eller att Payet har fört Frankrike till ett EM, så bara slantar de liksom 1 miljard till West Ham och så bara plockar dem. Ja, men lite så. Det känns typiskt Real Madrid liksom. De väntar.
Det är väldigt typiskt med Real Madrid.
Och jag tycker inte att Pogba har varit kungen av EM än, så att vi får vänta lite till.
Får vänta lite där. Det blir i alla fall inte det ske. Hans klausul med Real som tydligen ska ha funnits, den går ut idag. Passande nog. Så att nu har de ingen upper hand på Manchester United eller på De Gea. Och han ska själv ha velat stanna nu sen Louis van Gaal har fått sparken. Den relationen var väl ingen vidare, va? Vad visar du nu?
Nu visar det upp Elsed Hüsay från Albanien, högerbackarna. Såg ni inte han mot Schweiz?
Jag missade faktiskt den matchen.
Vilket geni! Ja, fantastiskt, jättebra i Napoli. Ja. Alltså jag tror att någon kommer plocka honom.
Om man fortsätter han glänsa som han gjorde mot Schweiz.
Är det Daniel Alves ersättare?
Jag vet inte om han går från Napoli till Barcelona, men jag var bara tvungen att bara bryta
kan man väl
in
göra?
Rakt i Sykes utlägg. Men alltså jag tyckte han var så fantastiskt. Han började som högerback, sen tar ju får de lite problem med Albanien med den här utvisningen också. Sen spelar han typ mittback / ytterback. Och han är bra i defensiven och han är bra i offensiven. Han serverade ju bollar till Sadiko bland annat när de var 10 man och även innan. Och han var ju alltså riktigt, riktigt, riktigt fin.
Det är som sagt, det är en av två matcher jag missat hittills.
Och nu möter de Frankrike ikväll klockan 9. Om han nu skulle vara riktigt bra mot Frankrike också, då kommer det slantas. Han har gjort en säsong eller två i Napoli.
Napoli är bra att ha betalt också.
Ja, jo, det ska ju tilläggas. Ja, absolut. 22 bast.
Helt klart, men det sker i alla fall och allt tyder på att han blir kvar. Vi pratade lite här innan, Robert. Du sa att det är ju redan ett bra transferfönster för Manchester United nu då.
Ja, bra, men okej. För att behålla De Gea var ju det väl det viktigaste under hela fönstret. Men utan De Gea så då hade United hamnat bakom Chelsea förra säsongen. Så viktig är han ju.
Så många poäng
innebär. Så mycket räddar han ju. Så jag menar, man får väl ändå säga att då, den viktigaste gärningen är gjord nu. Nu kan man i alla fall pusta ut lite och blicka framåt så att säga.
Så får vi väl se då. Det verkar väl som den här prostitutionsskandalen som rullades upp här i fredags.
Vad skitsnack.
Ja, det lär väl finnas någonting där. Men det är rent juridiska kring De Gea, så känns det inte som att det finns någonting som tyder på att han kommer hamna i någon rättegång eller någonting sånt kring det här, utan det kommer vara påståenden som aldrig kommer. Det har väl gjorts en utredning kring det och det finns inga bevis mot honom helt enkelt, så att han kan ganska tryggt gå vidare. Även att man får väl se, det kanske finns mer till den här historien som inte har kommit fram än. De här sakerna har ju en tendens att portioneras ut. Det känner vi alla till som jobbar på en kvällstidning, att det är så man jobbar. Men det verkar inte finnas så mycket mer till den här historien just nu.
Alltså när det gäller det sker känns det som att det inte fanns några bevis. Så att det där, jag vet inte om jag ska, om mitt skitsnack var rätt uttryckt, det kanske det var. Men det var ju inga bevis liksom kring det sker. De hade ju kollat upp det där. Sen så tror jag att det ligger någonting i det. Det finns säkert spelare som är inblandade. Sen är det bara frågan om vilka.
Det är så vi kompromitterar den omständigheten, de här tweetsen från den här Paul-filmsregissören.
Det var lite märkligt.
Det finns en kontakt där.
Ja, det finns en kontakt där. Sen hur liksom hur det har gått till är lite lite märkligt. Sen är det ju mycket möjligt att det sker kanske är inblandat utan att det finns några bevis. Men när det inte bevisas någonting så kan man ju inte, inte döma honom.
Det som är relevant här är ju hur han juridiskt är bunden till det här.
Mm.
Och det verkar ju inte finnas någon grund till. Så att den kan vi väl släppa egentligen.
Klassiskt att det blåst upp under ett EM givetvis. När det är,
det är någon som har suttit på de här uppgifterna och väntat in EM förstås.
Ja.
Det är inte konstigare än så. Från De Gea till Marcus Antonsson då. Vad känner ni om den?
Fantastiskt viktig för Kalmar FF. Alltså han har ju varit helt det har varit lite så märkligt. Bara man suttit och kollat på Kalmar eller inte kollat på Kalmar så plingar det till Kalmar i mål och det är typ allt egentligen så.
Ja.
Han var så otroligt viktig för
honom. Ja, men så är det alltså. Skulle han spelat i en större klubb än Kalmar så skulle det varit mycket ro på han kring EM-truppen till och med.
Men det verkar ju som att han är ute på någon slags turné här och fiskar kontrakt inte minst i England, va? Det har pratats om Leeds och Cardiff och Aston Villa, alltså championship-klubbar som ska vara intresserade av den här
signaturen. Newcastle kanske ska plocka.
Ja, man vet aldrig.
Han känns ju bara så här en Papi Cissé och Emmanuel Rivier. Kan jag ju lugnt säga. Nej, men Antonsson absolut. Trevligt att han är från Unnaryd också. Det är ju bara ett stenkast från där jag är born and raised.
Känner ni varann?
Nej, jag känner inte honom. Men det är en klubb som ligger väldigt nära mitt Småstena Gojs där jag lirade. Hur som helst så det skulle ju vara en jätteförlust för Kalmar. Alltså det är ju en enorm förlust. Sen är det klart att det skulle vara coolt att se honom spela i Championship. Man tycker alltid att det är lite häftigt. Han är ju absolut inte redo för att spela i Premier League. Men kan man gå till Championship och vara riktigt, riktigt bra så kanske man kan liksom antingen skjutas upp eller...
Ja, men framförallt att kunna vara ett lag som ligger där uppe i Championship och slåss om de här kvalplatserna eller kanske till och med en direkt uppflyttning. Det hade ju varit jätteintressant att följa förstås. 25 år gammal, han ska ju pika nu någonstans. Så det känns väl som att ett utlandsäventyr ska väl en
sån kille
få göra.
Vad har det som att prisappen ligger på?
Det pratades väl om att Kalmar ville ha 15, tror jag.
Och vi var Lasse Wibe gick för. Han gick ju till Brent för, var inte det något sånt?
Jag minns inte. Men det är väl en rimlig värdering.
Men Leeds, det är ju farligt att gå dit. Alltså.
Leeds är ju ganska oskönt att gå till. Alltså. Så länge den jävla dåren är kvar.
Ja. Kanske blir både han och Sebastian Larsson i Leeds då.
Gary Monk är väl klar för Leeds på ett ettårskontrakt. det är farligt.
Jag tycker han ska gå till Derby om han får chansen. Det är Nigel Pearson där också. Han kommer bygga ett nytt Leicester.
Jag vet inte om han vill spela under Nigel Pearson.
Jag
tycker han verkar lite läskig.
In och kör.
Jag är lite rädd för Nigel Pearson. Men det är väl en av få allsvenska spelare som känns som de är ute på den europeiska marknaden och spekuleras kring just nu då.
Ja, det är Nyman och Kujovic och sådär, så de borde ju nästan gå i sommar. Det borde vara lite, jag vet inte vad det är det här med Kujovic och att han jag trodde han skulle lämna i januari. Jag tror nästan att han, det fanns ju intresse från förra sommaren till och med, men då behöll ju Norrköping honom. Men det är någonting som gör att klubbarna inte riktigt slantar för honom.
Det finns ju många parametrar som ska stämma. Så är det.
Sen är det klart, han har ju ålder mot sig och allt det här.
Jo.
Men om man jämför med Totte till exempelvis.
Bra skägg.
Mycket bra fötter. Bra avslut, herregud.
Bra skott har han.
Han skulle kunna skjuta sönder ett mål utan problem.
Zielinski. Vad vet ni om honom? Vi har pratat om tidigare.
Senast jag var med så pratade jag om Zielinski. Piotr, va?
Zielinski.
Piotr Pelin.
Jag vet ingenting om honom. Men han har i alla fall tackat nej till Napoli.
Ska han till Liverpool nu?
Ja, det verkar som att han är väldigt nära Liverpool. De har ju kämpat rätt hårt för den här, men det ska röra sig om en 100 miljoner ungefär för den här centrala mittfältaren som faktiskt petades ur Polens startelva. Det var många som förväntade sig att han skulle starta det tillsammans med Krychowiak centralt. Men,
känner inte vi av Krychowiak istället?
Det hade varit. jag tror att han kommer hamna någon annanstans.
Han och Gusicki plockar ni från Polen, bara rakt av.
Ja, centrala mittfältare har ju pratats om till Liverpool och Zielinski har ju blivit en liten transfersaga här tidigt när det hade sett ut att vara helt klar för Liverpool. Sen så blandade sig Napoli in och ville betala lite mer till Udinese som han tillhör, men han ville själv till Liverpool. Han ska ha fått ett personligt blivit uppringd av Jürgen Klopp i veckan och då skulle han efteråt ha tackat nej till Napolis bud och sagt att jag vill bara till Liverpool.
Det kan inte vara Klopps brorsa eller någonting, eller en Higuaín's brorsa.
det kanske det var hans son där, Mark, va? Det är han går som vad heter det, lookalike till alla agenter där ute för att förvirra journalister.
35 matcher, 5 baljer. Från Sabkovic i Slaski är han Zielinski. Jag vet inte, prislappen blir 130 miljoner.
Vad blir det nu? Nu vet jag inte vart pundet står riktigt, men det var 9.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
1,5 miljoner pund, så att det är strax över 100 miljoner kronor där någonstans. Varpå Napoli ville betala 12, som då var Udineses värdering utav honom. Och ja, jag tror väl att de kommer överens.
Det är inte så att han flyttar till Watford istället.
Nej, men däremot det finns en liten fortsättning på det här, att Napoli ska nu ha släppt honom och ställt in siktet på Wijnaldum istället.
Härligt.
Så ni kan bli av med honom.
Det sköna är att när man läser om Sissoko och Wijnaldum då, så de vill ju båda gå, och Sissoko har uttalat sig om det och han tänker att det blir ganska enkelt, men icke. Det är Mike Ashley som sitter på andra sidan bordet och han vill ha så mycket pengar som möjligt. Och han kommer göra den här sommaren till ett helvete för i alla fall Sissoko, kanske till även Wijnaldum, och kräva ut så pass mycket pengar så att det kommer hålla på långt in i augusti innan affären blir klar. Men det skrivs ju om Sissoko också.
Ja, vi får se.
Men Wijnaldum har ju rätt att gå, jag har inga problem med det.
Nej. Aymeric Laporte trodde man ju nästan skulle vara klar för Manchester City inom några veckor här. Han skrev på ett nytt kontrakt med en utköpsklausul på 70 miljoner euro. Alla är ju bli kvar.
Lojalitet kallas det. Samtidigt som man sitter på en, eller går runt med rätt jobbig skada för tillfället, va?
Det är mycket möjligt. Det har
han drog väl sönder benet. Jag vet inte hur långt det har kvar.
Nej, jag har faktiskt inte koll på.
Benet gick sönder i den här offside-situationen i, var det i Spanien eller vad var det? I alla fall så gick ju benet sönder där, och det gjorde ju att det laddade jag innan det blir en affär. Men det där är väl klassiskt, att det är rätt många spelare som gör det där. Sen är det inte säkert att de kommer upp i den summan när det väl är dags att förhandla, men det är ju smart att göra det. För, att om du...
för där, då inleder man en
ja, man
en
inleder
där,
någonstans liksom. Där liksom. Ja. Ja.
Man har en förhandling som börjar på 700 miljoner kronor istället för på 300 miljoner kronor som kanske City hade gjort annars. Men det är ju Laporte och John Stones som det har rapporterats om att Guardiola vill ha in till Manchester City. Två 22-åringar som tillsammans då skulle kosta ungefär 1 miljard. Det är mycket pengar för två stycken unga mittbackar.
Absolut.
Men vi får väl se då. Nu verkar det som Laporte blir kvar, för att jag tror inte det finns en chans att City betalar de pengarna för honom.
Nej, det känns faktiskt inte som det. Då blir det väldigt intressant att se vad de går mer på då, för Stones känns det väl som är. Är det ena målet där i alla fall.
Ja. 25 mars gick benet sönder i en U21 match med Frankrike. Och det är ju liksom broken leg och vad det stod mer på.
Men benbrott är ändå en sån där, det är en skada som man kommer tillbaka ifrån.
Ja, inte... absolut, men det lär ju ta ett tag liksom. Han har ju inte lirat sedan dess liksom. Det har gått en tre månader, så det är väl ett tag kvar. Men det är en fin spelare, det är inget snack om saken. Och det är klart att han gör en fin gest till Bilbao där. Samtidigt som man kanske själv, man kanske blir lite rädd också när man skadar sig. Och tycker att det kan vara trevligt med ett långt kontrakt i den klubben man är någonstans för att försäkra sig om framtiden.
Ja, vi har pratat ganska lite om Vardy. Har ni tänkt på det? En del Arsenal-lyssnare har hört av sig och varit lite upprörda över det här.
Arsenal-lyssnare hör ju aldrig av sig när man sitter med Silly och chattar och det är en Arsenal-fråga var femte. Det är fantastiskt.
Vi vet ju inte så mycket. Vi vet ju att Arsenal vill ha honom, att det finns en prislapp, och han har väl egentligen helt enkelt inte bestämt sig om han vill lämna Leicester eller om han vill göra den här säsongen med Champions League och försöka ta det här projektet ett steg till. Jag förstår att det lockar också, även att ja, med ålder och med allting så finns det ju, det finns ju en möjlighet för att göra den här flytten då till ett topplag som ju Arsenal onekligen är. Det är inte säkert att den möjligheten finns som en säsong.
Nej, men sen så kan det ju vara det att han kanske hoppas på att göra en eller två baljor här i EM och sälja sina aktier och få bättre förhandlingssituation.
Om han får spela.
Ja, exakt. Jo, men det är väl förmodligen därför han kanske väntar, att han hoppas på att få komma in och göra någonting. Och det är ju en... Det fattar jag också. Har man gjort så pass fin säsong som han har gjort, så finns det ju alternativ för honom att byta eller stanna kvar i en miljö där han trivs, han får spela Champions League och hela den biten. Så att han är väl bara smart om inte han skriver på innan EM är klart, kan jag tycka.
Ja, eventuellt. Nu ser det ju kanske inte ut så. Nu tyckte jag England spelade ganska bra. Jag har svårt att se att Roy Hodgson petar i den här startelvan. I alla fall till matchen imorgon då mot Wales tror jag det kommer se likadant ut.
Ja, där blir det diskussioner som vanligt att Harry Kane slår för långa eller för mycket hörner. Det är fantastiskt.
Hur fan kan han vara på hörner? Det är liksom helt
ogrivet. Roy Hodgson har ju sagt att han har den finaste foten i det här laget och han har ju sagt efteråt att han ska slå hörner igen.
Nej, men han slår inte bättre hörner än Rooney.
Nej, hörna var ju för långa, eller alltså det var ju alldeles för dålig kvalitet på dem mot Ryssland. Det var ju inget snack om saken.
Ja, men, det är ju jättekonstigt.
Ja, det var, jag gillar Roy Hodgson att han ändå står på sig.
Det kommer han ju göra,
ingen populistisk skit här, utan
Kane slår hörna och Eric Dyer tar frisparkarna. Det är så han tänker sig. Det gick ju för sig rätt bra. Oväntat mål, va?
Ja, herregud. Jag trodde han eventuellt skulle nicka in en boll på en hörna. Och då kruta han in en boll istället.
Han gör ju en del mål, Dyer. Jag kommer ihåg när han kom till Tottenham och fick inleda som högerback där. Då petade ju ett par bollar i början på den säsongen. Så att det finns en liten målskytt där i. Men att han skulle bomba in
han har inte slagit en enda frisback.
Nej, men jag vet. Jag
men det fanns något gammalt.
Ja, jag satt och kollade på matchen med en Tottenham-supporter. Han sa ju att han har tränat väldigt, väldigt mycket frisparkar nu på sistone också. Att han har tränat väldigt mycket frisparkar men inte fått chansen.
Man knallar fram till Hodgson. Hörru du, jag har tränat jättemycket på frisparkar senaste tiden.
Vi kände väl inte kanske direkt att han skulle smälla in den där, men Tottenham-supporten var rätt så optimistisk. Så han fick ju rätt.
Ja, sen ska ju kanske målvakten ta den i alla fall. Ja. Han tjuvar ganska mycket bakom muren, men det var ett hårt skott. Här kommer ett rykte som jag gillar. Patrik Schick.
Va?
Känner igen honom? Eller, det ska kanske uttalas Schick. Men jag tyckte det var roligt för att det låter nästan som Patrik Schick. Från Sparta Prag. Ett hett namn i Italien. Enligt Di Marzio så är Sampdoria, Lazio, Roma och Napoli sugna på den 20-åriga anfallaren. Det handlar om ungefär 4 miljoner euro. Och frågan är om det är en agent med ett italienskt interrailkort som har varit runt och försökt aktionera ut sin blivande då, anfallsstjärna kanske.
Känns ju lite så att när det kommer så många klubbar på en gång, så att det är någon som har snackat omkring för att liksom sprida runt ett rykte för att få någon att lägga ett bud och så vidare. Det är också vanligt när man vill ha ett nytt kontrakt i den klubb man spelar, så sprider man det överallt så för att det liksom ska suggas om då, att det sen ska liksom komma det avtalet. Men det är klart att det borde ju ligga någon slags sanning i det. Sparta Prag spelar väl en trevlig fotboll. Så att han är offensiv.
Alltså heter han ju Patrik Schick.
Ja, det är det som gör att man blir sugen på att se han i vilka klubbar var det i Italien.
Ja, det var Sampdoria, Lazio, Roma och Napoli. Det är ju inga små klubbar.
Han går väl till Napoli.
Ja, kanske.
Ja, eller Lazio, tror jag. Ja, jag är mina fängar.
vi gissar på det.
Ja. Skönt att jag bara, det är
en... Nej, jag gillar att du bara nyper den. En annan transfer som väl kommer hända, men som vi kan spekulera i all evighet om vart det blir, är N'Golo Kanté. Som sitter på den här utköpsklausulen på 20 miljoner. Du satt och raljerade över Chic T.O.T. innan. Och han, ska vi kalla honom för en poor man's Kanté?
Ja, alltså herregud, jag kommer ihåg när det pratades om 25-30 miljoner pund och nu är det liksom 2,5 från Marseille också av alla klubbar.
Men det finns ju en utköpsklausul på Kanté på 20 miljoner. Var en av Frankrikes bästa spelare i premiären, skulle jag säga, framförallt i första halvlek.
Ja, han var ju fantastisk säsong bakom sig med. Ja,
herregud vad han springer den karln. Alltså, han är överallt.
Ja.
Vinner bollar, fördelar, sätter igång spelet och ja, vilken motor det är. Alltså. Frågan är ju bara vart han ska. Det känns som, det har pratats om i stort sett alla klubbar. Alla vill ha honom.
Jag tycker det är kul att Marseille då vill köpa TOT, där de hade chansen att köpa Kanté för ett år sedan från Cannes. De borde ju liksom ha scoutat honom. Sen är det klart att man...
Alla borde ju ha scoutat honom, det var ju bara Leicester som gjorde det.
Det är helt bedövligt egentligen. Men sen är det ju samtidigt coolt, man ska ju ge det till Leicester, att de köper honom. Det finns ju en mängd klubbar där. Det kommer ju bli förmodligen ett galet
Men med den där utköpsklausulen på 22 miljoner pund, så kan vi räkna med att han kommer ha en ganska saftig lön.
Definitivt, det är många klubbar som kan lägga upp de där pengarna. Sen hade det ju varit ashäftigt om han hade stannat kvar i Leicester. Det hade ju varit ashäftigt om alla hade stannat kvar i Leicester. Och man hade fått se det laget i Champions League mot de andra. Det hade varit så otroligt häftigt. Så att jag hoppas ju någonstans på att han stannar, men jag har svårt att se det. De andra klubbarna kommer ju liksom ösa på med cash på honom.
Även Mahrez har ju hintat om att det blir nog inte Leicester nästa säsong.
Nej, tänk det var tråkigt med Mahrez, Kanté och Ward. Tänk om alla tre skulle dra liksom. Ja,
då är det ju inget lag kvar.
Ranieri, han bara trollar, han inte att det är ny.
Det är ju inte Ranieri som har byggt det här laget heller. Han har ju bara suttit med sin påhittade klocka och sagt ding dong.
Det var ju United PSG som avslutade med 22 poäng på 8 matcher förra året. Och sen så plockades det in Kanté och någon snubbe till i den elvan som inte startade. De här sista matcherna slog QPR med 5-1. Och sen bara lallade han kring bänken när resten bara fortsatte med självförtroendet från Nigel Pearson. Så nu är det därför jag hyllar Nigel här innan.
Men han ska hyllas. Ja. Han ska hyllas för det Leicester gjorde utan tvekan. Nej, den enda värvningen som kom in efter att Ranieri tillträdde är väl Okazaki, va?
Ja, Christian Fuchs med.
Christian Fuchs också kanske. Mm. Det var ju en bra värvning i och för sig.
Ja.
Behövde lite inkast.
Mm. Ja, han visade ju sina i Österrike igår. Usch, tänk att spela i Leicester, så går man till Österrike och får stryk med 0-2 mot Ungern. Kan man inte vara så nöjd?
Nej.
Lär man ju sakna sin Kanté. Det
lär han ju göra. De har ju för sig en ganska duktig kille som spelar centralt på det mittfältet också, som inte riktigt fick till det igår.
30 sekunder, dunkar den i stolpen. Alaba. Ja, väldigt, väldigt fin spelare. Men det känns för Kanté 80-85-90% möjlighet att han flyttar, va? Eller?
Ja, jag håller med. Jag är helt inställd på att han drar. Det är ju bara frågan vilken ny adress det blir.
Ja. Sen har vi en klar övergång. Sofiane Feghouli till West Ham. West Ham har börjat köpa spelare. Det kommer väl inte vara den sista spelaren som West Ham plockar in den här sommaren.
Nej,
de ska börja ta kliv mot att bli en toppklubb i den här ligan.
Ja, det har ju hända en hel del. Vad är det? Andra Bosman-spelaren och plockar han Nordfate med norrmannen tidigare.
Ja, just det.
Men där blir väl det mest intressanta, eller det är ju väldigt, väldigt fin värvning av Feghouli. Klok värvning med gratis och allting.
Absolut.
Men om man tänker just West Ham, så är det väldigt intressant att se hela följetången här kring vilken forward det blir. I och med att pratas jämt och ständigt om buden som det tackas nej till, och med Lacazette och Batshuayi och alla spelare pratar som att de ska köpa in.
Ja, men det känns som att de måste väl skicka den också då, om de ska värva så in i hela. Feghouli hade väl en ganska mycket upp och ner när det gäller mål och sådär, med tanke på att Valencia hade ganska mycket upp och ner.
Men om man säger här, just med Northfate och Feghouli, så blir det väl egentligen att de går rakt in och ersätter, med tanke på att de har så många lån som löpt ut. Ja. Alltså här med Song försvinner och Moses försvinner och de här, så ersätter de på ett bra vis, skulle jag säga.
Vi nämnde ju innan här att Coman ska ut efter Axel Witsel. Känns ju som en spelare som ska kunna gå och kliva till någon lite större klubb, eller?
Ja, tycker jag var rätt trevlig mot Italien faktiskt. Nu såg jag inte hela den fighten, samtidigt som jag tycker väl att Belgien som lag borde gjort det bättre. Och sen så ser jag inte alla hans matcher i ligaspelet, kan jag ju lugnt säga. Men absolut, det är ju en spelare med kvalitet, det är ju ingen snack om saken. Men Everton, som sagt, det finns ju potential där och det finns pengar där och så vidare. Så att jag skulle väl kunna förstå om han skulle välja att gå dit. Det finns ju ändå många spelare i den här klubben som vi väntar på ska... ta det steget som gör att de blir...
Ross Barkley och Witsel känns det som ett centralt mittfält som man inte ska räkna bort.
Eller? Nej, man vill ju se så mycket av Barkley. Man vill ju ha så mycket av den mannen. Så att, absolut.
Han måste ju dock göra det svåraste som finns i fotbollsvärlden. Skaffa sig en bättre fotbollshjärna. Det är det som inte går att träna sig till riktigt, utan det måste man på något sätt plugga sig till eller skaffa sig på andra sätt.
Men har du en tillräckligt bra tränare som säger till dig gång på gång på gång på gång? Sen så kommer
jag tror att Coman kan vara en sån tränare som utvecklar en sån spelare faktiskt. Martinez kanske inte riktigt var det.
Nej, det känns väldigt bra för hela. För hela Evertons trupp här med Coman, att när han kommer in, känns som att han passar väldigt, väldigt fint in dem.
En annan spelare som ska vara sugen på är Tim Krull från Newcastle, en spelare
fantastisk målvakt.
I sina bästa stunder en fantastisk målvakt, i sina sämsta stunder inte.
Nej, finns inga dåliga stunder. Kolla på Tottenham borta 1-0.
Sen jag vet inte.
så jävla sjukt.
Klassisk insats.
Jag har ju varit skadad. Eller är ju skadad.
Ja, har varit borta hela säsongen.
Jag tycker
Everton behöver ju en ny målvakt. Det är ju inget snack om saken.
Och det är klart, jag håller med dig. Alltså, han är ju superbra när han är som bäst. Riktigt bra. Och holländare också. Så att det funkar ju. Och jag tycker att det kan vara rätt att han får möjligheten att spela i en klubb som har en ljusare framtid än den han tillhör.
Ja, dömer ut Newcastle nu.
Sen har vi Robbie Elliot och Carl Dahl. Vi har ju tre bra målvakter.
Ni har ju faktiskt skaffat er ett litet stall av målvakter här med alla skador. Så att det finns ju faktiskt målvakter bakom Tim Krull som kan lösa en säsong i Championship.
Ja, definitivt.
Hör ni, vi måste svara på en hel del frågor också. Jag har fått en från Semil Sifci. Jag hoppas att Chifci. Kemil kanske till och med. Jag ber om ursäkt för de här uttalningen. Han undrar först, vad hände med Mario Gomez? Sen, hur nära är Gökhan Töre och Atiba West Ham? Billage vill ha Oguzhan Isiakup dessutom. Så kort och gott vill han ha hela Besiktas. Han gjorde inte ett skit hos oss och nu vill han ha alla våra spelare. Det är lite bittert. Men det är klart att de här ryktena dyker upp när en manager har liksom tidigare klubbar och spelare som kanske har kontrakt som håller på att löpa ut och som har varit favoriter tidigare. Och det är naturligt. Jag tror inte alls att det kommer bli speciellt många spelare från Besiktas till slut. Nej. Jag tror inte att det är så många spelare därifrån som skulle lyfta West Ham till den här nästa nivån. Men två kanske.
Ja, men jag måste säga, just Arthur och Hutchinson, de värvade väl till med Billich in till Besiktas, så det blir ännu mer naturligt liksom. Ja.
Och Mario Gomez.
Han kan ju inte plocka Mario Gomez. Kan ju inte ha Antonio så här tung. Han sliter ju ganska mycket och springer med. Men han, då ska han ha Andy Carroll. Och sen ska han ha Mario Gomez. Det blir jävligt tungt i straffområdet framåt.
Då ska han ha Benteke också.
Ja, exakt, så att det blir ju
fan, tänker det från den front tre.
Payet skickar in bollen alltså, bara
4-3-3, Benteke, Carroll och Mario Gomez. Bara parkerar dem i straffområdet och bara hysta in. Målvakten bara skickar dem rakt upp i offensivt straffområde. Herregud.
Men det är klart att det var kul att se Gomez komma tillbaka. Alltså, spela i en liga som jag kanske ser mer än Besiktas, samtidigt som han har varit fantastisk där. Och det är en fin klubb att vara i, med mycket härliga liga, Quaresma bland annat. Och Alexander Milosevic ska vi inte glömma bort. Så jag förstår varför man vill vara i Besiktas.
Jesper Jakobsson skriver, Nolito till City har tagit rejäl fart. Varför?
För att han är så sjukt bra. Han har gjort en jättebra säsong i Celta Vigo. Och jag kan inte förstå om Pep Guardiola kan vara lite orolig ändå. Alltså om man tittar på namnen som är i City, så är det klart att det är fina spelare i David Silva, Raheem Sterling och så vidare. Och sen har det Jesus Navas som alltid slår på smalbenen så att det blir hörna från höger eller vänster. Spelar ingen roll. Men alltså det är klart att jag kan förstå om han kan vara lite orolig, för att jag tycker inte City gjorde den här säsongen. Jag tycker inte David Silva var så bra. Jag tycker inte Raheem Sterling var tillräckligt bra. Det är klart Kevin De Bruyne var fin i City. Men absolut, jag fattar ju att han vill ha en sån som Nolito.
Ja, men, och liksom. Sen så också Nolito är också en sån här spelare som kan acceptera att sitta på bänken.
Ja, absolut.
Alltså det är ju, och jag menar, det är ju guld värt i en sån klubb, för det är så himla få spelare av den kvaliteten som kan tänka sig att göra det. Så,
och det kommer man ju behöva göra de där dagarna när Agüero är frisk. Vilket ju inte är alla dagar på året direkt.
Men sen så lär ju han, jag ser ju honom, det var därför jag började med David, jag ser honom att han absolut också skulle kunna, att han ligger som en wing, offensive wing, och bryter in med sina fötter och sitt tänk, och så han har ju fin speluppfattning som fan, och han är ju målfarlig också. Så att jag tycker att han passar ju bättre, man går ju använda honom på fler positioner. Borde jag i alla fall i ett lag som sitter med den omgivningen runt sig. Sen är det ju ett jättetapp om han flyttar för John Guidetti och det gänget liksom.
Ja. Vi har fått en fråga från John Hugo här. Vilka är med då? Det är Fredrik och Robert. Andreas Linder vill att vi ska prata mer om Chelsea. Vi har pratat lite grann.
Andreas Linder, han är Moldemålvakten.
Ja, det lär det ju vara. Vad tror ni om Chelsea? Mkhitaryan, Nainggolan, Kanté etc. Vilka värvas? Lite klurigt ju med Contes inblandning i EM. Det där är ju alltid svårt. Vi har ju sett det förut när det ska komma in en manager som först ska liksom klara av ett mästerskap. Vi såg det med Louis van Gaal. Kom in, och han hade ju väldigt svårt att sätta prägel på det laget på den korta tiden. Det kom en del tunga värvningar, men det tog ju lång tid innan det var någon som helst samspeltet mellan spelarna efter att van Gaal kom in. Vi har sett fler exempel på människor som har kommit in, och frågan är vad Conte hinner göra med Chelsea, som ju är inte speciellt harmoniskt efter förra säsongen.
Nej, alltså Nainggolan, vi klev ut och skämtade om att han skulle sluta prata med Pjanic som han gick till Chelsea. Eller han gick till Juventus, sa han direkt efteråt. Och jag har ju svårt också samtidigt att se Roma släppa en så pass bra och viktig pjäs till samma sommar. Liksom. Sen kan han ju gilla Conte, det kan, ja, det vet man ju inte liksom. Men jag har svårt att se att de släpper en till. Då är det nog enklare att för Chelsea att plocka från Dortmund. Tror jag, enklare och liksom få honom att komma över, för att han känns ju mycket mer sugen på dra. Det känns ju som 80-20, 90-10 eller kanske till och med 100-0 att han vill dra från Dortmund. Så att, men Conte och bygga lag där, så jag har svårt att se att han gör de missarna. Nu kanske jag trycker ner van Gaal ännu mer än den skiten han fått. Men jag har svårt att se att Conte skulle göra de missarna. Han är så otroligt taktisk smart. Och jag tror att han har en väldigt klar bild av vad som ska göras i Chelsea. Mm. Och vad han vill ha in och sådär. Och jag tror att han är lite för smart för att göra bort sig. Även om nu när Italien vann med 2-0 mot Belgien, så lär de ju gå ännu längre i turneringen och så vidare. Så, men jag tror att han är lite för klok. För att jag har bort sig. Sen finns det ju bra grunder i Chelsea. Det finns ju bättre grunder i Chelsea än vad det fanns i Manchester United. Tycker jag. Samtidigt som att det är givetvis pjäser som saknas. Man måste ha in en forward till. Man kan inte förlita sig på Diego Costa. Men mittfältet ser ändå ganska trevligt ut och så vidare.
Ja, precis. Jag tänkte med det att det är ju hela själva stummen finns ju där. Det är inte som van Gaal som i princip var tvungen att göra att bygga ett helt nytt lag. Utan här är ändå en fin stumme som behövs renoveras lite grann, men det finns ändå något att stå på.
Det kom ju ett rykte också om att Conte vill ha med sig Bonucci från Juventus. Det kommer han ju aldrig lyckas med. Det finns inte en chans att Juventus släpper honom. Jag tror inte han vill. Jag menar, de har ju, du bara kolla på landslaget här.
Ja, det är ju Buffon och sen det är ju Juventus 3. Alltså det är ju liksom
ja, det är ju Juventus. Den fyran där och den, ja. Den jag tror det är ju det som Juventus bygger sin storhet på just nu.
Och sen ja. Så har man bara en sån som Bonucci som varit trogen Juve hela karriären. Alltså varför skulle han lämna nu när han drömmer väl om att vinna Champions League med dem nu och känner att där finns chansen. Varför gå till Chelsea som inte ens ska spela i Europa liksom? Alltså
det känns alltså det.
Nej, men man förstår, man vet ju att det finns alltså, en connection till Conte, att de tycker bra om varandra, att han gärna skulle spela för Conte igen och så vidare, att den kopplingen, men
men inte nu, jag tror att han ger.
Jag tror inte det finns en chans att de får loss honom.
Nej.
Sen så förstår man ju då också att Conte, han vill ju ha lite bättre fötter i backlinjen kanske än ja. vad Chelsea kan erbjuda just nu. Gary Cahills uppspel håller inte riktigt Bonucci-klass. Det gör de inte. Frågan är om John Stones kommer vara en spelare som de kommer gå in på. Det är ju ändå en spelare med ett uppspel och med en spelförståelse. Även om han saknar kanske den här hårdheten defensivt som jag tror Conte kommer kräva.
Victor Nilsson Lindelöf då?
alltså, han skulle ju säkert funka i en back tre. Nu är det frågan om Conte kommer ställa upp en back tre i Chelsea eller om han väljer att göra på något annat sätt.
Jag vill se hans uppspelsfot. Jag tycker det är lite tråkigt då när Lustig är sönder, för jag hade velat se han som mittback i 3-EM-matcher och se om han skulle våga liksom köra den här portugiska fotbollen i ett svenskt landslag med hög risk i uppspelen och sådär. Han sa ju det själv efter matchen att han var besviken över att han typ inte hade ett enda uppspel under hela första halvlek mot Irland. Men där var det ju inte bara hans brist på uppspel som var skit, utan det var ju mycket mer så.
Ja, jag tyckte han såg faktiskt ganska fin ut som högerback.
Jag hade velat se att, du vet, när han bröt in i banan flera gånger så gick han liksom inte hela vägen utan han spelade i sidled. Men det var väl för att han inte ville riska så mycket också. Och där han är jävligt klok för att vara 21 år.
Han kombinerade ganska fint också på kanten tycker jag. Visar ju på teknik och spelförståelse och en passningsfot faktiskt på ganska små ytor.
Ja, exakt. Jag tror att det är en liten chans att han sedan, det känns som 10-90. Jag tror att han vill ha ett nytt avtal i Benfica. Han skrev ju det som han hade innan. För
han har väl en fortfarande juniorlön där, va?
Ja, jag vet inte exakt hur det är, men jag tror inte han har någon vidare höglön. Så att jag tror att han vill ha ett nytt kontrakt där.
På tal om kontrakt och svenska då, Daniel Angergård undrar: bör Gudetti tänka sig en flytt? Startade endast 12 matcher i ligan den här säsongen, gjorde en hel del inhopp förstås, men är ju en spelare som förstås, precis som alla andra, vill starta vecka ut och vecka in. Och
det där är så svårt tycker jag, alltså, det är så krångligt.
Känns som man har en ganska bra position just nu ändå i ett Celta Vigo som är på hans nivå på något sätt.
Ja, ska han liksom gå, ska en annan klubb varva in honom, vad varvar de honom på då? Varvar de in honom som en inhoppare som man har varit i Celta Vigo för att, ja, du vet, så här, ut och in och ut och in, då är det nästan bättre att stanna i Celta. Det är svårt att se att han liksom ska gå till en klubb. Nu vill han ju spela i så bra klubb som möjligt, att han går i en klubb som är bättre och får en startplats. Alltså det känns ju inte rimligt, och då är det bättre att stanna kvar där. Han trivs med det livet, han ska bli pappa och Vigo är ju en fantastiskt mysig stad och sådär. Så det känns väldigt hetsigt att byta klubb.
Och sen får man inte heller glömma bort att Celta efter sin succésäsong tappar spelare.
Ja, exakt.
Det kan få en större roll.
Ja, de ska spela i Europa så det blir fler matcher på en säsong. Så att jag tycker det, nej, det är klumpigt och dumt helt enkelt att byta klubb liksom.
Se vad klockan är. Vi hinner med någon fråga till. Vi fått en fråga från Alexander Ådjärs här. Martin Olsson, åker han med Norwich ner till Championship eller hur gör pojken?
Nej. Det gör han inte. Jag tror han byter. Ja.
Han har också ett så pass bra CV och en sån ställning i Premier League att för att säga att nyuppflyttat Middlesbrough eller nästan vad som helst skulle han ju kunna gå in och bidra med väldigt mycket Premier League-erfarenhet.
Men alltså de Norwich...
Jag känner inte att det är en spelare för den övre halvan i Premier League i alla fall. Men...
Nej,
det är
men alltså,
en Premier League-spelare.
Ja, det är han. Men alltså Norwich tvingade ju alla sina spelare mer eller mindre att vara kvar senast. Jag har svårt att se att de ska tvinga liksom Brady och Olsson och vem är det med? Hula, han är det väl också. Att de ska tvinga så pass många nu igen. Och då tror jag att Olsson bli en av dem som får gå. Jag kommer inte ihåg hur långt hans kontrakt är, men i och med att det har ändå gått 2 år sedan de, alltså det har gått 2 säsonger sedan de åkte ner, så att han måste ha en bättre möjlighet att dra nu. Han var så pass bra mot Irland i andra halvlek, han gjorde ju en suverän match. Det var ju i och för sig Brady också, de spelar ju, de har ju båda vänsterfötterna, så i och för sig så Norwich kanske inte vill släppa båda, men
ja, Brady petade ju faktiskt Martin Olsson under perioden förra säsongen.
Ja, absolut, så att nej, jag tror att han lämnar. De signalerna får man ändå, och jag försökte gräva lite i det där själv, och det jobbas ganska hårt på att hitta en klubb till honom, så att jag tror att han kommer lämna.
Mm. Vart skulle ni vilja se honom?
Oj, det är så otroligt svårt. Men som sagt, han, det är ju inte en, det är ju inte en spelare för den över halvan i Premier League. Nej. Det är ju inte snack om saken, och då blir det ju...
Det finns ändå en del spännande klubbar där som...
Det finns en del projekt som säkert kommer dra igång. Men alltså, jag kan ju tänka mig att se
det ska honom... Det ska finnas en vänsterbacksplats också för honom, där han ska ta första position. Vi har till exempel Bournemouth på vänsterbacken. Ja, nu kommer jag inte på det just nu. Men det finns ju en del spännande klubbar där med intressanta lag. Vi har Watford, vi har...
Jo, ja, men... Watford skulle säkert kunna bli, de brukar ju vara hejvilt under den här typen av perioder. Men
och alltså, även var glada för svenskar senaste åren med. Så.
Ja, definitivt. Det skulle ju absolut kunna bli. Men jag skulle också kunna tänka mig att se han i en annan liga. Kanske inte i Italien då.
Ja, jag skulle med varit spänd på att se han i en annan liga. Men ja, det känns väl rimligt med någon av nykomlingarna från förra året.
Men det
någon
känns, nykomling som, det känns som efter alla de säsongerna i Premier League, så känns det som att han har högre status där än vad han skulle ha haft internationellt i en annan liga.
Liga
liksom.
Till exempel. Ja, absolut. Ja. För att han har ju ändå varit så pass länge, så det är inget snack om saken. Det gör ju att han borde kunna få en klubb, jag vet inte, till exempel Bournemouth eller jag vet inte, Hull eller vad det nu kan vara liksom. Som vänsterback. Så att absolut Watford eventuellt också. Jag vet inte exakt just nu när man tänker vänsterback, alltså, det är svårt att hitta var han skulle gå in och ta en perfekt plats. Men vet, Alan Pardew kanske plockar in honom. Han är ju svensk fru och allt, han kanske vill ha honom till Palace. Men då tycker jag synd om honom, men det är en annan sak.
Hörrni, det var faktiskt allt vi hann med den här onsdagen. Tack för att ni kom hit, tack för att ni har lyssnat. Nästa vecka så blir det inspelning från Camp Sweden utanför Nice.
Häftigt!
Då är Patrik Sjögren som håller i spakarna. Nej, spakarna får han fan inte röra. Det får
nej, fixa. Då är det katastrof.
Jag ska skicka ner ett körschema till honom som han får läsa ifrån. Det kan väl vara rimligt. Han har ju så mycket annat att stå i, den pojken där nere.
Jag tycker inte synd om honom.
Nej, det gör ju ingen. Som sagt, tack för att ni har lyssnat. På återhörande. Hej på er. I think I worked for 16 years here in England, and I deserve a bit more credit than wrong informations.